gonna feel that vibe. I promise y'all.
We're good. Thanks for having me.
We good. We good.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Mina damer, mina herrar, mina herrar och damer. Välkomna ännu en vecka till denna succépodd som Gnistan Olsson har döpt till. Vadå?
Gnistan och Sheriffen, så enkelt som det. Ja. Det ska vara enkelt ibland.
Bra Olsson. Det har han fattat efter några hårda år. När
ja, verkligen, verkligen.
Jag behövde amerikansk.
Barn och hund och var på resande fot en hel del och allting innan jag insåg att fan, enkelhet är ganska skönt ändå.
Mm.
Och så även med denna podd. Men innehållet är ju inte så enkelt. Där bjuder vi ju på mycket.
Jävligt komplicerat. Och vi snackar för er som har rattat in det här spektaklet för första gången. Vi har ju fokus på de amerikanska sporterna. Amerikansk fotboll, alltså NFL, hockey, NHL och lite basketballs, NBA. Och Gnistan Olsson, vi börjar väl i den änden vi oftast börjar i med amerikansk fotboll. För att det är ju, ja, nu är slutspel igång och det är jävligt härligt att se matcher som betyder något igen.
Ja, faktiskt. Även fast mitt lag då åkte ut, Green Bay Packers, mot Philadelphia Eagles, vilket, alltså helt ärligt, var väl lite väntat. Men jag känner, innan vi skuttar in på matcherna som var och framförallt pratar upp matcherna som kommer, Sheriffen, så vill jag bara dra lite snabbt här nyheter som har hänt i NFL-sammanhang här.
Ja.
Nämligen att Mike McCarthy har ju fått dojan ifrån Dallas Cowboys, vilket kanske inte känns helt oväntat med tanke på hans record, vad han egentligen inte lyckas åstadkomma i det där laget. Jag menar, de vann inga slutspelsmatcher under Mike McCarthy, så det känns som att det egentligen bara har varit en väntande sak som man har gått och väntat på.
Ja, sen får man väl flika in det också att de har ju en självbild, alltså framförallt ägaren Jerry
Absolut.
Jones, att de ska vinna Super Bowl varje år. Och i år då, när du inte ens tar det till slutspel, det vore ju tjänstefel av honom att inte ge McCarthy sparken.
Ja, oavsett nu situationen med Dak Prescott, att han var skadad stor del av säsongen, så är det fortfarande liksom, förväntningarna är så pass höga för det där laget så att inte lyckas ta det till slutspel oavsett vem du har som quarterback. Och så ser du på andra lag som lyckas med Sam Darnold, Baker Mayfield och så vidare ändå ta sig dit. Så förstår jag ändå liksom att men någonstans får det vara droppen.
Mm.
Och nu ryktas ju om att eventuellt Deion Sanders kan vara potentiell just till Dallas Cowboys. Dessförinnan så var det ju snack om New England Patriots. Men de valde ju att plocka in Mike Vrabel, deras gamla linebackerspelare, som nu headcoach. Och tidigare så var han ju headcoach också för Tennessee Titans innan han fick dojan från dem. Det kan bli jävligt spännande, känner jag, just Mike Vrabel i Patriots.
Ja, alltså hjärta är ju någonting som, alltså du behöver en katalysator. Kan du få det liksom från tränarsidan? Alltså nu tar vi Dan Campbell som exempel i Detroit Lions. Alltså han är ju, han kanske inte har Detroit-hjärta på det sättet, men hela hans liksom uppenbarelse och hans personlighet, hur han liksom eldar igång dem. Kan du få samma effekt med en gammal Patriots-spelare i Patriots, så blir ju det en grej som bara så här, även om han kanske inte är den mest tekniskt bästa coachen, så kanske liksom att det är motivation som saknas. Och det kan de ju få om någon som faktiskt brinner för klubben har ansvaret.
Absolut.
Så att det kan bli jävligt bra, för det är ju också ett lag numera efter liksom Tom Brady-eran, så känns det som att det är ett lag som spelar mer på liksom energi än finess. Så att jag tror det kan passa ganska bra där.
Ja, men jag känner också det, och det känns nästan alltså som att Mike Vrabel borde kommit dit inför den här säsongen. Nu blev det Jared Mayo istället som fick en chans för en säsong. Men det känns som att Mike Vrabel hela tiden har liksom, ja, men fattats i det laget lite som head coach kanske. Eller känns som det klara alternativet, skulle jag väl säga, nu efter Belichick då fick dojan för 2 år sedan.
Mm.
Så känns som det självklara alternativet. Men nu får han chansen, och det ska bli kul att se om Patriots lyckas vända på hur de har sett ut de senaste åren nu. Om vi kan få se ett Patriots som hittar tillbaka till rätt form. För att om det är någonting som Mike Vrabel lyckades med Tennessee Titans, så var det ju att ta de som ändå kanske bara hade just då Derrick Henry som den stora spelaren till framgång. Och just nu så saknar du ganska stora pusselbitar i New England Patriots, och det känns som rätt man på rätt plats helt enkelt.
Ja, men gör de liksom, gör de någon, alltså tar de någon i draften som liksom är spelklar direkt, som kan komma in och göra skillnad, plus och liksom plocka upp någon free agent, för att det är alltid liksom stora namn som byter adress, då kan det där bli bra. För att jag trodde att Patriots skulle vara mycket sämre än vad de faktiskt var det här året, när man bara tittar på deras laguppställning, men man såg ju utveckling på flera spelare, och jag tror också att divisionen i sig kommer ju bli sämre. Nu är ju Buffalo kommer vara bra nästa år också, men det känns ju inte som att Jets har fått rätt sida på det där. Det känns som att Dolphins går i fel riktning, så att ja, jag skulle inte bli chockad liksom om jag skulle lägga ett bett idag på att New England blir tvåa i divisionen nästa år. Det känns liksom inte omöjligt.
Nej, men det känns ganska, alltså ganska givet egentligen att de borde hamna där omkring. De kommer definitivt inte bli sist i divisionen igen. Det är någonting jag kan skriva under på. Men kikar vi i en annan sport lite snabbt här på skriften. Trade deadline i NHL är ju inte förrän i mars, likt då någonstans vi kommer få se draften också, eller draftspelarna i NFL. Men angående just trade deadline, tror du Elias Pettersson kommer bli tradad till något annat lag med tanke på situationen mellan han och JT Miller? Båda spelar ju Vancouver Canucks, för dig som inte har koll på det.
Mm. Jag tror så här, att det beror lite på hur deras säsong tar form nu. Alltså Elias Pettersson gjorde en jättematch här om veckan. Jag tror de slog Colorado i Denver, och han var liksom framförallt defensivt, när han liksom spelade mot deras bästa, så plockade han ner dem, så att han var verkligen en sån här, han skulle kunna vinna liksom Selke Trophy, NHLs bästa defensiva forward, med den insatsen i den matchen, även om han då inte gjorde några poäng offensivt. Så att Elias Pettersson är väldigt viktig för laget, och jag tror att med tanke på att han också är yngre än JT Miller, så tror jag ändå Vancouver vill ju, om de fick välja så här mano a mano, så kommer de vilja ha kvar Elias Pettersson. Det känns, med tanke på historiken, hur många gånger JT Miller har blivit tradad, som att han är mer locker room cancer än Elias Pettersson.
Absolut.
Det känns som att han också, Elias Pettersson har ju ett mycket dyrare kontrakt, vilket också gör det lite svårare att trada, för att med tanke på lönegolv och lönetak och sådär. Så att jag tror att om någon av dem ryker, så är det JT Miller. Men jag tror att så länge Vancouver Canucks börjar vinna matcher, vilket jag tror de kan göra nu, för att de har ju också en självbild att vara ett topplag i Pacific. De har fått tillbaka Thatcher Demko nu efter lång skadefrånvaro och målvakten. Och det kommer göra att laget kommer per se bli bättre. Och när laget funkar, så kommer de här interna stridigheterna liksom lägga sig lite. Så jag tror att båda kommer bli kvar, men som sagt, tradar om någon, så är det inte Elias Pettersson.
Nej, intressant ändå. Men skjuter vi in i sista sporten som vi pratar om, NBA här, lite snabbt, skriften. Det är mycket rykten om just Jimmy Butler. Mm. Och han har ju också gått ut nu, haft en konversation då med deras general manager, och sagt att jag vill bli tradad. Vilket lag, alltså det känns som att han passar i alla lag, men vilket lag har liksom kapaciteten att ändå plocka upp en spelare och trada till just Jimmy Butler? Han är ju lite efter sitt bäst före datum just nu, men fortfarande någon som kan göra ganska stor påverkan, och framförallt hjälpa ett lag kanske att ta sig längre in i slutspelet.
Alltså spontant skulle jag säga Dallas eller OKC. Alltså Oklahoma City Thunder, väldigt bra lag, väldigt ungt lag, skulle ja, inte må dåligt att få in lite rutin. Dallas var i finalen i fjol, skulle de liksom få in Jimmy Butler, så blir de bättre och absolut en finalkandidat från West. Och tittar vi på ett annat lag från West som liksom har prenumererat på finalplatser senaste åren, det är ju våra vänner Denver Nuggets. Alltså där tror jag också han skulle passa skitbra. Och jag tror att han behöver ju gå till ett sånt lag där han känner att här kan jag liksom vinna. Jag kan vinna ett mästerskap, spela ett år till eller avsluta karriären på topp. Så jag säger nog OKC som min etta. Jag säger Denver tvåa, Dallas trea. Och vill han gå till ett lag i East, då skulle jag säga Cleveland ligger bra till, med tanke på att de är ett topplag utan att ha liksom egentligen ett namnstarkt lag. Och kanske också Orlando, för att Orlando är man är väl fyra eller femma nu i East.
Och samma delstatslag.
Ja, men tittar man liksom på deras stora aber är ju skyttet. De har liksom inga bra skyttar, utan det är ju det är liksom power forward som gör jobbet. Det är Paolo Banchero som gör det mesta när han väl spelar. Annars är det spelare som liksom Goga Bitadze som inte... Han sätter ju inte ett skott från 5 meter ut, utan han måste ju vara vid korgen för att göra poäng. Mm. Så att jag tror också att de vill ju... De var ju till och med ute inför säsongen och sa att vi vill ha en veteran som kan skjuta. Man fick en veteran i Kentavious Caldwell Pope, men han kan inte skjuta.
Men känns det så sexigt att gå till Orlando dock?
Alltså, ja, men med tanke på att de faktiskt har möjlighet att vinna om de får in en sån spelare, så tror jag absolut. Och han, alltså det vet ju alla som har lyssnat på många poddar där man snackar ekonomi. Det är låg taxeringsskatt i Florida, så att det är väl också en av anledningarna att han kritar på med hit. Varför inte flytta upp till ett bättre lag i norra Florida? Jag ser det inte som en omöjlighet, men jag säger OKC eller Denver som ett av tvåa på min vart han hamnar tipslista. Vad säger du?
Ja, jag tippar nog Dallas faktiskt. Alltså Dallas känns som det har ryktats liksom om Giannis skulle vilja ifrån just Milwaukee Bucks, att eventuellt Dallas är det laget som har mest utrymme men också mest vilja att signa en sån spelare. Mm. Och då känns det som att om läget finns just nu för Dallas att kunna få Jimmy Butler, så kommer de ta det. Det tror jag alla dagar i veckan. Och vi såg ju för något år sedan när de tog in Kyrie Irving. Blev ju liksom bra skillnad i det laget. Och det var ju lite därför, tack vare honom, som de gick till finalen. Sen att de inte kunde spela boll överhuvudtaget i finalen, det var en annan sak. Och där kan Jimmy Butler göra skillnad. Så jag tror Dallas ändå ligger högst på min lista i alla fall.
Ja, och du som är gammal expert, vad blir Dallas baklänges?
Sallad, såklart.
Snyggt, Olsson. Det är du och Mattias Nordström som vet det.
Ja, exakt. Vi som alltid har koll på salladsgängen. Men du, sheriffen.
Yo.
Matcherna som kommer nu i helgen. Jag tänker så här, vi kan ju inför varje match som vi pratar om hur lagen tog sig dit. Såklart, Kansas City Chiefs och Detroit Lions hade ju bye week på det två, så de satt ju bara på soffan. Så där kanske vi inte behöver nämna allt för mycket om vad de har gjort.
Nej.
Men den första matchen som spelas 22:30 är ju på lördagen, och det är ju mellan Houston Texans och Kansas City Chiefs.
Ja, fast
Houston
tvärtom.
Texans. Ja, precis. Men detta Houston Texans som ändå lyckades vinna matchen som vi ändå trodde var ganska säkra att Los Angeles Chargers skulle lyckas med, körde i stort sett över dem. Och det kändes åtminstone i första halvlek som att det var any given game liksom. Alltså båda lagen hade kunnat vinna den matchen, men sen var det liksom Joe Mixon-effekten och det här Texans-laget som lyckades, och framförallt deras defensiv som totalt stängde ner offensiven i andra halvlek för Los Angeles Chargers.
Ja, men de gjorde ju alltså en fullfjädrad match. Alltså tittar du på Mixon framförallt, alltså hans springspel, det var ju den stora liksom i ögonfallande skillnaden. Han hade ju, ja, vad fan var det, 170-ish yards, eller ja, Houston som lag, när det kommer till springspel, och Los Angeles var väl nere på 50 eller något sånt där. Och liksom tittar man också hur matchen utspelar sig, att Los Angeles tog ju ledningen tidigt i första kvarten, ledde in i andra, sen är det liksom 10-0 i de två, sen var ju matchen stängd, för att de, trots att de saknar många offensiva pusselbitar, så var ju deras försvar taggat till 1000, och Herbert fick inget tid. De var så jävla påkopplade. Det var häftigt att se just dem, för de var verkligen... De är ett sådant lag, många gånger under året har man sagt att ja, de kom inte upp till sin kapacitet. De vann, men de var inte bra. Men här både vann de och var bra. Och framförallt de defensiva och Joe Mixon, de var mumma.
Alltså det är en spännande match som de står inför nu. Hemmaplan för Kansas City är aldrig lätt, framförallt inte om du spelar inom, alltså precis som Houston gör, i en inomhusarena, varm delstat, du ska ta dig till Kansas City och det kommer vara kallt, eventuellt snö. Vi såg ju hur det gick förra året för Miami Dolphins som kom ifrån Florida. Det är ett tufft förhållande, och hade det inte varit för att det hade varit hemmaplansfördel för Kansas City, så hade jag sagt att Houston hade haft en ganska stor chans att vinna den här matchen, med tanke på hur Kansas City Chiefs har sett ut under säsongen. Det är inte samma Patrick Mahomes som vi har sett tidigare år. Det är inte samma Travis Kelce. Och det känns som att det som har verkligen fungerat i Kansas är ju defensiven. Medan andra år så har man alltid pratat om offensiven i det laget.
Ja. Nej, det är sant.
Men just den här matchen så känner jag liksom att det är mycket som talar för att Kansas kommer vinna tack vare hemmaplansfördelen. För att det kommer vara tuffare för just CJ Stroud att passa bollen. Förhållanden kommer vara tuffare, det kommer kännas hårdare när du väl landar på marken och blir säkrad. Och jag tror det också någonstans kommer påverka försvaret. Även om de kommer komma in supertaggade i den här matchen, precis slaget Los Angeles Chargers, och vara lite uträknade på förhand inför den matchen, så tror jag att det blir tufft. Alltså. Jag tror inte Texans är det laget som kommer spöa Chiefs och sopa deras säsong och deras chans på en three-peat i alla fall. Utan jag lägger nog mina ägg i Kansas City Chiefs-korg faktiskt.
Ja, jag gör ju också det. Och anledningen är ju att det man har sett alltså av Kansas City Chiefs under året, det är att de vet ju fortfarande hur man vinner. De har inte haft någon direkt motivation i många matcher. Men när det är underläge och det är liksom, man går in i fjärde, då vinner de alltid. De är som en boxare som reser sig på nio. De är liksom så här, ja, vi kan inte förlora för vi är Kansas City Chiefs. De kommer ju inte köra över Houston i den här matchen heller, tror jag. Men de kommer vinna, för att det är så de funkar. Alltså, alla de där spelarna som har varit med, alltså som du nämner med Mahomes och Kelce och Valrossen som tränar och sådär. De vet hur man vinner. Och
ja, men de gör
här,
det. Ja.
De går in där på Arrowhead och bara så här, ja, det här har vi gjort i alla år. Det är bara så här, vi gör som vi alltid gör och så slutar det som det alltid gör att vi vinner. Det kommer det göra nu också, tyvärr, för alla som håller på Houston. Men det är klassskillnad.
Jo, men det är det. Och jag tror lite som är också för Kansas City Chiefs, även fast de åkte på en skitstor förlust mot just Denver Broncos där i sista matchen.
Men det var ju B-laget.
Många spelare precis som vilade just den matchen. Men med det sagt också, de matcherna innan så fick vi se lite mer offensiv fotboll ifrån Kansas City Chiefs. Bättre spel ifrån med spelare som verkligen måste steppa upp nu när slutspelet kommer. Och att de ändå lyckas få igång de spelarna, jag tror de två sista matcherna åtminstone, talar mycket också för att Kansas City Chiefs kommer att göra en bra match just nu. Som sagt, KC tror jag definitivt. En roligare match och kanske mer oviss ändå är ju Detroit Lions och Washington Commanders, som det då blev. Washington lyckades ju spöa Tampa Bay Buccaneers, som du var inne på, Sheriffen, med ett field goal som slog i stolpen in. Mm-hmm. Så de hade ju lite tur där i slutet på matchen, får man ändå säga, för att jag tycker inte att Baker Mayfield och Tampa Bay Buccaneers spelade dåligt i den matchen. Men däremot så var det ju lite att saker föll rätt för Washington Commanders att lyckas ändå vinna den matchen. Och man ska definitivt inte ta ifrån liksom. Jaden Daniels kliver in som rookie och vinner sin första slutspelsmatch. Och dessutom med ett lag som inte har varit i slutspelet på väldigt länge, Washington Commanders. Så han tillsammans med tränarstaben har ju verkligen lyckats vända på den här organisationen. Så jag tycker att det är ju det laget som jag tror ganska många ändå sitter och håller lite extra på kanske just i slutspelet just nu. För att det har varit så mycket skit med Washington länge. Men sen möter de ju laget som är det fjolårets likadant med Washington Commanders. Det var länge som de var där. De har aldrig spelat en Super Bowl, exempelvis Detroit Lions. Nu, 2 år på raken, har de liksom en stor möjlighet att lyckas ta sig dit. Kommer det vara Washington Commanders eller kommer det vara ett annat lag som eventuellt stoppar dem längs vägen dit, eller kommer de lyckas ta sig hela vägen, Sheriffen? Vad tror du om matchen till att börja med?
Men jag säger så här, det finns ju en häftig statistik med Washington i matchen mot Tampa Bay. Man har alltså inte en enda punt i den här matchen. Man gör antingen poäng eller försöker i alla fall göra poäng vid samtliga tillfällen man har bollen. Och jag tror att det här är då alltså ett lag som blir farligt för Detroit, för att Detroit är ju exakt likadana. De är ju såna här som bara så här, ja men 4:e och 7, det är klart vi går för det. Nej, det kanske var skarva, men 4:e och 2, vi går för det på egen 35-yards linje. Det här är två lag som är väldigt, alltså väldigt lika i sak, att man är väldigt modiga. Så att mitt, om man ska spela på den här, så tror jag att man ska spela att det blir mycket poäng, för det tror jag absolut att det gör.
Men det tror jag också.
Som vi var inne på i förra avsnittet, man måste lära sig att förlora, som Florida Panthers innan vi vann Stanley Cup, när vi förlorade mot Olsons Vegas. Detroits, alltså första halvlek i fjol mot Kansas City Chiefs, som var hur jävla bra som helst. Man lärde sig, nu kommer man liksom, ja, nu kommer man, om man roffar åt sig en liten ledning här på hemmaplan, man kommer, alltså deras försvar har ju varit så jävla bra också.
Du menar San Francisco 49ers?
Förlåt, San Francisco 49ers, det var ju...
Ska bara rätta där?
Ja, det var bra, Olsson. De hade jag nästan glömt bort, för de är så jävla dåliga.
Ja, man har nästan gjort det. Skönt.
Nej, men som sagt, att Detroit är också så här, de har... Jag skulle säga att de har fler pusselbitar. Jag skulle väl säga Daniels och Goff i år, att de är väl ganska jämbördiga. Kanske lite övervikt för Goff, men jag tror också att det gör att han har bättre lagkamrater runt sig. Sen tittar du på deras liksom bredd. Jag tycker de har bättre running back, jag tycker de har bättre wide receivers, jag tycker att Laporta är en bättre tight end. Så att det offensiva trumf Detroit, det defensiva trumf Detroit, men det som kan fälla dem, det är att de är lite för optimistiska och gör de här misstagen som Washington också kan göra, alltså gå för det på fjärde och tre, misslyckas, Washington tar bollen, de går på fjärde och tre men lyckas, något sånt kan liksom ske, det kan sluta 42-43 till Washington, men jag tror inte att det gör det. Jag tror att Detroit lärde sig av fjolåret, Detroit vinner.
Jag tror också Detroit vinner, om man ska vara helt ärlig. Alltså Detroit är det bättre laget i år. Washington har spelat svinbra, men sen kommer de också från en ganska dålig division där, alltså många möten som de har haft i divisionen, exempelvis Dallas och så vidare, New York Giants, har liksom varit enkla möten. Detroit å andra sidan har liksom haft en ganska tuff division, tuffa möten generellt under säsongen, men ändå lyckats stå på 15-2 och trots ganska stora skador också. Så det är mycket motivation i det här Detroit Lions-laget, och jag tror precis som du är inne på, det blir en poängrik match. Sen om den blir tight eller inte, det vågar jag inte säga, men jag tror att Lions är de som står vinnande i alla fall. Nästa match då, som spelas klockan 21 på söndagen, en match som åtminstone inte jag, när liksom det var 4 eller 5 veckor in i säsongen, trodde den skulle ske, framförallt inte här i slutspelet, men Los Angeles Rams lyckades ta sig in i slutspelet och nu möter de Philadelphia Eagles, och så som det här Los Angeles Rams-laget ändå såg ut, framförallt defensivt mot Minnesota Vikings, jag tror det var historiska siffror på vad de lyckades åstadkomma i den matchen mot Minnesota Vikings, och ett Minnesota Vikings som hela deras säsong liksom tyvärr känns helt bortgjord. Med så bra som de har spelat och så bra som Sam Darnold har sett ut, det känns som att det här påverkar ganska mycket hans värde också i NFL. Att han inte lyckas vinna den här matchen. Han lyckas inte göra någonting i stort sett. Och istället så är det Los Angeles Rams som jag tycker bygger bara momentum med varenda match de spelar. Och det känns som att de... Ja, men är inne lite i den formen som de var när de gick och vann Super Bowl. Och jag tror att det är farligt för Philadelphia Eagles, helt ärligt.
Ja, alltså jag tror det också på ett sätt. Vi ska säga det att Philadelphia spelar ju hemma och är jävligt hemmastarka. Och sen den här matchen mot Vikings spelades på neutral plan i Phoenix. Men som du var inne på, deras försvar var ju galet. De sackade ju... Alltså Sam Darnold, han ligger väl fortfarande kvar i gräsmattan där så många gånger han blev sackad. Alltså det var helt galet. Men annars så... Ja, annars så tyckte jag liksom ingenting stack ut i Rams, utan det var ju framförallt en sackfest. Och kommer de kunna göra det mot Philadelphia? Jag är inte lika säker, men alltså blir det så...
Kikar man på Packers så lyckas ju inte de sätta någon press på Philadelphia Eagles. Packers spelare... Ja, men dåligt defensivt, men alltså till viss del, framförallt inte kunna sätta press på Jalen Hurts. De lyckades stoppa springspelet relativt okej, men sen offensiven, alltså Eagles kommer in med det bästa försvaret. Frågan är vem som kommer komma med det bästa försvaret bara i den här matchen. Det är det jag tror kommer vara avgörande.
Ja, jag är helt enig. Alltså det är ju det blir ju så att kan, alltså båda QB:na är ju potenta, och nu när Rams har sina liksom Puka Nacua och de där tillgängliga, så har ju de också en bra wide receiver core precis som Eagles. Steppar försvaret upp och gör så att Jalen Hurts ligger fast i gräsmattan på Lincoln Financial Field, som den heter i Philly, då kan de vinna. Men om jag bara ska säga vad jag tror, så tror jag att Eagles vinner en tight match med kanske 27-20.
Mm. Ja, jag tycker mycket talar för Eagles, men jag vågar ändå säga Rams. Alltså, jag vet inte, det känns som momentumen är helt rätt för Rams, och några skador också från matchen mot Packers för Philadelphia Eagles del. Jalen Hurts, ja, men nu har han kommit in lite tillbaka i spelet från att han var borta i 3 veckor med concussion och sen också vilade sista veckan där. Jag vet inte. De är i form, Philly, och de kan springa bollen, men fan, jag tror att Rams ändå lyckas. Det hade varit kul. Så jag säger Rams i den matchen.
Mm. Uppfriskande. Men nästa match och den sista, det är väl egentligen den på förhand som är, alltså, som är den fetaste. Alltså Buffalo, ja, Bills hemma i ett eventuellt snöigt Buffalo mot Baltimore Ravens. Det här är ju två lag som båda inledde säsongen tämligen svagt, men båda, om man liksom idag skulle ge vilka som är mest värda en Super Bowl förutom Detroit, så är det väl Buffalo eller Ravens jag skulle säga. Det här ska bli häftigt att se.
Ja, det här blir sjukt häftigt. Alltså, båda de här lagen levererade verkligen i sina matcher. Det var liksom inget snack om vem som skulle vinna. Ravens körde över Pittsburgh Steelers, och Buffalo, fastän den där första touchdownen som Denver gjorde, som var magisk ändå. Alltså, jag tycker Bo Nix levererade extremt bra i den matchen, och sen hade han lite otur med vissa passningar, och framförallt så var det liksom, de fick inte igång springspelet, och då är det ganska enkelt för Buffalo att kunna försvara sig också. Så ganska mycket i Denver som inte funkar i matchen mot Bills, men väldigt mycket som funkade för Bills del och väldigt mycket som funkade för Ravens del. Det är en oviss match verkligen. Jag hade sagt Ravens om någon spelar hemma, men nu är det ju Buffalo som spelar hemma. De har inte förlorat på hemmaplan under hela säsongen, och framförallt så spelar de med extremt mycket självförtroende just nu också. Och det känns som att de vågar göra i stort sett allting. Deras försvar spelar hur bra som helst, och det enda de måste sikta på att göra i den här matchen, stoppa Henry så att Lamar Jackson blir den som springer med bollen. Han kommer, så som han springer med bollen, förmodligen ha en fumble, och sen blir det en bra field position eller till och med en touchdown som resultat av det för Buffalo Bills. Så då tror jag att de vinner matchen. Det är lite så jag tror att det kommer spela ut sig. Jag tror att Ravens kommer hamna i en situation där mycket kommer landa i Lamar Jacksons händer, och det kommer vara fördel för Buffalo. Där tror jag att de vinner.
Jag tycker också att i vanliga fall så brukar man ju snacka upp, nu har han varit så dålig så jag tappar namnet på vad heter vår vän? Justin Tucker heter han för fan. Kicken, i Ravens. Det känns som att han, vi har liksom snackat upp honom som ligans bästa kicker under lång tid, men han är ju nu som liksom Anders Karlsson. Han är ju helt jävla värdelös, medans Bass, kicken i Bills, alltså om man bara tittar senaste matchen, så var ju han en, alltså Will Lutz missade ju något field goal där när det stod, när det var ganska jämnt ändå, 10-7 eller något sånt stod det. Medans Bass varje gång han gick fram för att sparka ett field goal, visserligen i många fall från närmare distans, men han är ju bergsäker.
Ja, verkligen.
Och en sån grej, i en sån här match mellan två jämna lag, det kommer ofta ner till kicken. Kickers som är den positionen vi snackar minst om i denna sport. Men jag säger att jag säger att Bass fäller avgörande, för att han just nu är en bättre kicker än Justin Tucker.
Ja, nej, men alltså absolut. Det kommer vara på liksom eventuellt extra poängsförsöken eller ett field goal som det kan avgöras. Jag tycker ju, kikar man liksom running back position, alltså det talar ju högre att säga Derrick Henry än James Cook, men jag tycker James Cook är ju alltså en som är är riktigt bra också, och jag tycker lite så här undervärderad faktiskt i NFL vad han har lyckats åstadkomma under den här säsongen. Jag tror att han har 8 eller 9 raka matcher med touchdown också. Så det är liksom Derrick Henry nivå på det spelet också. Inte kanske liksom kunna springa över alltså motståndarspelare på samma sätt, men han hittar luckorna, han gör jobbet, och sen har du liksom såklart Allen där också som quarterback. Så det är fan två roliga lag att kolla på. Och jag hoppas att det inte blir för mycket defensiv fotboll bara, för att oftast när vi pratar upp så här två extremt roliga lag och man tänker att det ska bli mycket poäng, så slutar matchen liksom 17-10. Och man känner bara den här liksom antiklimaxnivån på topp. Och jag hoppas att vi slipper den här matchen. Jag hoppas att det blir mycket poäng. Vi får se de här offensiva vapnena och framförallt mycket springspel.
Jag tror att det kommer bli poängrikt om vädret inte ställer till det, att det blir väldigt mycket snö och extremt kallt. Då blir ju det spelet svårare. Men det blir häftigt att se, för det är ju två sjukt lika lag. Alltså, du nämnde ju Henry och Lamar Jackson där. Alltså, båda, ja, Henry är running back, så det är klart han är mobil. Eller springer rakt fram. Men just hur Jackson är och hur Josh Allen är i Buffalo, de är extremt lika, så att de är väldigt glada med att springa med bollen. Cook har funkat skitbra den här säsongen. Och i övrigt så är det så här, ja, svagheten i båda lagen är deras wide receiver-core. Det säger man ju ofta slarvigt för att den kanske inte är så namnkunnig. Annars är båda ganska bra defensivt och sådär. Jag säger det igen. Tyler Bass avgör med ett field goal. 27-24, Buffalo Bills.
Fan vad kul ändå. Så nästa vecka ska vi alltså snacka upp Bills mot Chiefs igen och eventuellt då Lions Eagles. Om inte Rams då lyckas fixa det som jag tror. Fan, det blir kul, Sheriffen. Just Lions-Rams hade varit lite roligare, just Stafford. Stafford kommer tillbaka. Kan han slå ut sitt gamla lag i slutspelet? Se till så att de inte fixar en Super Bowl. Det snacket nästa vecka ser jag fram emot. Lite hockey då, Sheriffen.
Ja, jag skulle bara säga att röven kommer ju sitta på hela helgen i alla fall. Så det blir nice.
Det kan jag garantera. Hockey har vi också, och det är ju en rolig match faktiskt som spelas på lördag också. Så känner du för att men fan, matchen där Houston Cancer Chiefs, Houston Texans är inte riktigt vad jag hade hoppats på. Fan, finns det inget roligare att kolla på? Jo, det finns ju det. Colorado mot Dallas. Det kan vi snacka om, att det är en rolig match. För båda lagen är topplag. Båda förväntas vara med i slutspelet och potentiellt sett gå långt in i slutspelet. Jag tror att många av de här två lagen också att göra upp i semifinalen inför Stanley Cup-finalen då. Och då är det här en match som du definitivt borde kika mycket på. Alltså Jason Robertson i det ena laget, Nathan MacKinnon, Rantanen och så vidare. Det är två roliga lag att kika på. Och båda har ju lite så här upp och ner den senaste tiden. Framförallt kanske Colorado, som ändå misslyckades att vinna då mot Rangers som senast i natt då. Och även åkte på en 3-0 förlust mot Winnipeg Jets, medan Dallas körde över Toronto Maple Leafs men åkte själva på en förlust mot Ottawa Senators. Så det är lite så här, vad håller de på med egentligen? Men här blir det liksom mastodont möte, och det gillar jag fan. Så jag ser mycket fram emot just den här matchen, och ja, men lite oviss ändå vem som vinner. Alltså det är klart det är mer fördel för Colorado med tanke på att de spelar hemma, och jag tycker att sen de gjorde den där traden för att få bättre goalie så har det ju sett bättre ut för Colorados del. Sen har ju Dallas en goalie som är fantastisk, om det nu är han som kommer stå, nämligen Jake Oettinger. Och det hoppas jag i just den här matchen, så att det blir ännu mer spel. Vi får se. Kan någon ifrån Dallas stänga ner den här vassa offensiven i Colorado, precis som du var inne på att Elias Pettersson gjorde? Eller kommer det vara Colorado som vinner? Jag säger som sagt lite mer vikt för just Colorado med tanke på hemmaplansfördelen.
Ja, och när du nämner Dallas, gå in och kolla målet som Matt Duchene gjorde mot Toronto här i natt. Det var riktigt, riktigt mumma.
Ja, Duchene har fan levererat i den här säsongen. En spelare som jag tror väldigt få hade på sina läppar inför säsongen har ju liksom i det här Dallas-laget klivit fram och blivit en stjärna i år. Det är kul att se.
Jag följer bland annat Matt Duchenes hund på Instagram. Nu kommer jag inte på vad den heter i skrivande stund. Men det kan man googla någon gång. Det är ett roligt konto att följa. Han brukar vara med på flyget och sådär. Sitta i en egen stol fastspänd. Skitsoft hund.
Om någonting också jag kan säga i den här matchen. Krysset är ganska fint att lassa in på. För tre av de senaste fem matcherna för Colorados del på hemmaplan har blivit kryss. Det är kul.
Jag skuttar till den kanadensiska huvudstaden som arrangerade junis VM nyligen. Ottawa, eller Arwa som man säger på lokal dialekt, möter då Washington Capitals. Det här är natten mellan torsdag och fredag. Så det beror lite på när du lyssnar på det här avsnittet, om du ska rygga det här spelet eller inte. Men det är ju så att Linus Ullmark har ju varit lite skadad i Ottawa-kassen, så han kommer förmodligen inte stå där. Ja, vad har liksom Ottawas styrkor varit på sista tiden? Jo, man har öst på framåt. Jag satt och tittade på deras match mot Pittsburgh här för några dagar sedan när de vann med 6-0. Och det är ju, alltså deras offensiv är ju briljant. Alltså när backarna vågar hänga med, framförallt då Thomas Chabot och Jake Sanderson, då är ju deras offensiv hur jävla bra som helst när de liksom fyller på med hela laget. Och det är någonting man oftare gör hemma än borta. Så att det kommer nog ösas på från Ottawa. Och Washington i år, ja, de är bara bra offensivt liksom. De är bra defensivt också, men jag menar att de är... Nej, men deras offensiv funkar. Det är liksom inga stora namn, men det funkar. Alltså, Ovechkin, han gör mål som Ovechkin gör.
Alltså, och sen tittar man på de här... nu bara. Han är
ja,
så slö när man
men
ser
det är ju hans
men...
uppgift.
Ja, jag vet.
Han ska vara slö och göra alltså grejer när det gäller. Men sådana här spel som Protas till exempel är ju en stor jävla klump som faktiskt är jävligt vass. Mangiapanesen, han kom dit från Calgary och funkar jättebra. Strome funkar jättebra och spelar med Ovechkin, servera honom mackor. Tom Wilson är ful, arg och jävlig, men också jävligt bra. Så att, och där finns det också en väldigt fin back som var i Ottawa i fjol som gör mycket offensiv. Jacob Chychrun, född i Florida, och hans farsa jobbar åt Floridas telecast, kan vi slänga in som lite kuriosa på honom också. Att, alltså de har ju också en offensiv backsida, så att jag tror att det blir ju garanterat över 5,5 mål. Odds är just nu på det 1,78, så det är bara lassa på målriktig Ottawa. Right on.
Ja, sen får man också säga att just Capitals är ju det laget i NHL som har vunnit flest bortamatcher och har bäst form när det kommer till just bortamatcher också. Så fan, jag lutar åt att det blir Ovechkin-mål. Absolut att det kan bli överspel på den här matchen. Thompson tycker jag ju dock har levererat jättebra sedan han kom ifrån Vegas. Han var skit förra året i Vegas, men har hittat verkligen formen i just Capitals. Men och sen också Ovechkin. Som sagt, Ovechkin mål, Capitals vinner och överspel. Där har du en fin trippel som du kan lägga på en och samma match. Det gillar vi.
Den blev bra där. Nu blev basketballs.
Ja, lite basket här snabbt då. Det är en match som spelas natten till, jag tror det är lördag, som är jävligt spännande att kolla på och rolig också. För att just nu är det så att formen sviktar väldigt bra, eller ser väldigt bra ut för just Timberwolves, medan den ser desto sämre ut för New York Knicks, även om de vann en match nu i helgen tyvärr. Precis innan jag fick se Packers åka på stryk emot Eagles, så fick jag se mitt Milwaukee Bucks åka på dyngstryk emot New York Knicks. Så det var verkligen liksom så här en pungslag söndag deluxe liksom. Men just den här matchen så tycker jag att Timberwolves, även fast de har förlorat de två senaste möten mot New York Knicks, så talar mycket för att fan, nu är det deras gång liksom att vinna. Och framförallt så är det ju roligt också med tanke på att de här två lagen inför säsongen kom ju upp i nyhetsflödet som en väldigt stor talking point med tanke på att de gjorde en stor trade. Carl Anthony Towns gick till New York Knicks och Timberwolves fick då Dante DiVincenzo och Randall i utbyte. Och kul att få se Dante DiVincenzo och förhoppningsvis Randall var de som står på vinnande sidan. Så jag säger att Minnesota Timberwolves vinner den här matchen mot New York Knicks.
Ja, jag säger inte emot det, utan jag gillar The Wolves from Twin City. Jag kör faktiskt en basketdubbel för att göra oddset lite saftigare. Det här är då natten mellan lördag och söndag blir det. Två lag som är i form som möter två lag som är ur form. Indiana Pacers vinner hemma mot Philadelphia 76ers. Indiana vunnit 4 av de 5 senaste. Philadelphia vunnit 1 av de 5 senaste. Indiana börjar klättra i tabellen, ha hugg liksom på de övre platserna. Och som jag har tjatat om ett par poddar, att de är ju Alltså de är ju ruggigt bra offensivt när det funkar. Nu har de varit lite dåliga den här säsongen, men har kommit igång på slutet och gjorde mest poäng i hela NBA. I fjol finns offensiv potential, den börjar jacka i nu, så att jag tror att de bara fortsätter på inslagen bana. Pacers vinner mot 76ers och laget som kanske har stått för den största chocken under året, Houston Rockets. Man är alltså tvåa.
Vilket lag alltså.
Man är alltså tvåa i Western Conference.
Lag dessutom. Det är liksom knappt några veteraner i det laget överhuvudtaget.
Nej, och tittar man liksom på bara deras två senaste, så har de ju spelat två back-to-back-matcher då mot Memphis Grizzlies, vunnit båda. De är i dunderform. Portland Trail Blazers, ett jävla sorgebarn, årets upplaga. Nej men så här, de har nu ska vi se,
men de
ska
är väl alltid i stort sett
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De har förlorat 6 av de 8 senaste. De är inte bra.
Överkörning för Houston.
Houston är bra. Så den dubben blir det från mig. Indiana och Houston. Natten mellan lördag och söndag NBA. Right on.
Snyggt. Slänger du på en till där, sheriffen, så har du en trippel att bjuda på direkt.
Ja, vi kan väl leta upp när Orlando spelar, för vi vinner alltid. Nej, det gör vi inte alltid. Men vi är bra nu. När Banchero är... Nej, fan, vi möter Boston borta. Nej, men vi slänger väl på att ditt Milwaukee Bucks slår Toronto Raptors. För det vore ju... Det hade varit en sensation om de skulle losa, för att alltså när man tittar
Toronto
på
Toronto har dock spelat bra mot Milwaukee. Det är sånt där jävla jobbigt möte i samma division som Milwaukee ofta har svårt för. Det är liksom, ja men likt i NFL, alltså divisionsmötena, just du känner lagen så bra, du känner spelarna så bra, ni möts så pass ofta, slutar inte alltid som man tror.
Nej, så är det visserligen, men alltså när man ser, så här är det också, om man tar en titt i tabellen, så ligger ju Milwaukee i lite farozon. Alltså de har vunnit 21 matcher, sen tittar vi liksom under dem, så har vi i NBA går man ju på vinstprocent liksom rankingmässigt, så att tittar man liksom under dem, så har ju Detroit också vunnit 21, Indiana har vunnit 22, nu har de spelat 3 matcher mer, men de är ju liksom i farozonen och halka ur topp 6 som garanterar kvartsfinal. Nu är det många matcher kvar, det vet jag. Men det måste ju finnas motivation med tanke på att de andra lagen då, Indiana, Detroit, till och med Chicago har ju kommit igång lite. Så att
ja, absolut.
De måste liksom spotta upp sig nu, och det här är en match man måste vinna mot ett i stort sett hopplöst Toronto som bara vunnit 9 matcher på 40. Och när Giannis Antetokounmpo spelar i Milwaukee, då är det liksom... Han är ju ett huvud längre, 100 kilo tyngre och 14 gånger bättre än alla motståndare, ser det ut som. Han gör vad han vill. Toronto är ingen lag som skrämmer honom, det kan jag lova. Så att du kommer säkert få ett skitdåligt odds på att Milwaukee vinner. Men spela att Giannis gör liksom plus 35 poäng, gör en triple-double och Milwaukee vinner med 10 pinnar. Så har du odds och någonting som är klart.
Ja, men jag gillar det, sheriffen. Jag slänger in en lite snabb trippel, men jag kombinerar alla tre sporter, och framförallt då på lördagen, eller till lördagen, det vill säga. Så jag säger den matchen som du var inne på där, sheriffen, med Washington Capitals. Jag säger att Capitals vinner den matchen, och så kan du slänga in att Ovechkin också gör mål. Sen säger jag att Kansas City Chiefs, alltså jag tror att det är för enkelt för dem på hemmaplan för att förlora mot ett Houston Texans. Och väljer du Ovechkin eller Washington Capitals, så kan du också slänga in då, som jag var inne på, nämligen att Timberwolves vinner mot New York Knicks.
Mm. Det låter bra det. Du, jag ska ta en statistik. Jag gjorde en, jag ska säga, jag gör så jävla många print screens varje dag på...
Är det statistik på dina print screens eller?
Nej, men jag hittade en jävligt intressant grej om Zach Werenski, som är en liten doldis, alltså som är backen i Columbus Blue Jackets, uttagen ut i Four Nations och så för USA. Men det häftiga, det står då så här: offensive rating leaders this season. Det är alltså de som, man gör ju någon sån här kalkyl att när du är inne på banan så är du liksom, så är ditt lag offensivt. Att så här, ni skjuter mycket skott på mål, ni förlägger spelet i offensiv zon, ni har inte så mycket spel mot er, ni släpper inte in mål, ni gör mål. Och då är det de här spelarna som när de är inne på banan som gör störst skillnad. Det är Nathan MacKinnon, det är Nikita Kucherov, två väntade namn, etta, tvåa. Sen är det då Leon Draisaitl, fyra, Connor McDavid, femma, också väntade namn. Men att Zach Werenski är en sån offensiv dominant, dels som back och dels i ett skrutt, halvskruttigt lag som Columbus, det är ju, det är jävligt häftigt och det är ju...
Men Columbus har fan kommit igång.
Ja, alltså, ja, de är på slutspelsplats nu, de är på wildcard-plats.
Men, det är helt sjukt.
Men en lista som domineras av forwards, när den då, när en back kommer in och dessutom från Columbus, och sen har ju de gjort helt rätt, de har ju maxat Werenskis minuter, han spelar en halvtimme per match, han är glödhet, så att han ska ju nästan ha liksom MVP i ligan om de tar sig till slutspel, så jävla bra han var.
De har ju vunnit fem senast också, vilket är sjukt, alltså just Columbus Blue Jackets. Jag vet inte vad som händer med det laget, men det känns som de har verkligen bara klickat och kommit igång.
Ja, och man gör det utan Sean Monahan just nu också, vilket är extra starkt.
Ja, men det är stort alltså. Och jag gillar också det faktum att Eastern Conference är så pass splittrad som den är just nu, med vilka som är i slutspelssammanhang i nuläget versus vilka man trodde, tycker jag. Det är fantastiskt. Alltså Capitals och Columbus, det såg jag inte i kristallkulan, kan jag säga.
Nej, framförallt inte Columbus. Det är helt sjukt. Du, Olsson, innan vi lägger
Calgary
på nu.
Calgary också. Calgary i
Western. Ja, de kommer rasa. Det kan vara lugnt. Men en sista fråga då gällande Columbus. Ja. Man vann ju i natt på straffar hemma mot Philadelphia Flyers 3-2. Det stod alltså 2-2 efter ordinarie tid. Vem gjorde båda målen för Blue Jackets?
Här var det han, Werenski.
Zach Werenski. Och den här listan tog jag en print screen då på för en vecka sedan. Så han har ju till och med stärkt sina offensiva aktier. Det är bara, ja, det är så jävla sjukt. Zach Werenski får MVP. Det är bara att lyfta på hatten.
Det är coolt. Du, nu
ska de in och spela in en podd som heter Nördigt här. Så att vi får ta och runda, Olsson. Men bra kämpat.
Bra kämpat, Larsson. Och till dig som lyssnar, vi hörs nästa vecka. Då jävlar snackar vi upp NFC och AFC Conference Championship-matcherna.
Det är väl det. Du, ride a big one då. Tack för att ni lyssnar. Har ni frågor, skriv av er på Facebook där vi heter NFL med Gnistan och Sheriffen fortfarande, eller hur?
Jajamän, fortfarande. Jag har inte bytt det än. Det måste jag göra. Det ligger på min to-do-list som är tyvärr alldeles för lång för vad jag klarar av.
Ja, jag citerar min gamla granne. Det är mycket nu, vet du. Du, här på dig, Olsson. Bra jobbat.
Hej på dig. Hej.
Bye-bye.